Sändningen presenteras av Nya Expect, odds och casino i mobilen.
Hockeyvänner, Viaplay VM-podcast här. Det handlar om ett hockey-VM 87 som tar sin början på fredag den 10 maj och håller på fram till den 26 maj. Där Sverige jagar VM-guld nummer 12 och gör det med ett riktigt, riktigt fint lag. På pappret i alla fall. Ni ska få alla förutsättningar i den här podcasten. Så kom hänga med nu under hela VM-turneringen. Och det blir både i rörligt och i ljudmässiga poddformatet. Som vi brukar ha via Play Hockey Podcast. Det har funnits väldigt länge men har legat lite på is. Och ni som följer oss vet ju att de brukar dyka upp. Och de gör det nu också. VM-toppade Erik Granqvist och Håkan Södergren. Börja med dig Håkan. Du får berätta lite om läget och var du befinner dig.
Just nu sitter jag i avgångshallen på Gardermoen för att jag är på väg till Warszawa och sen vidare till Ostrava och ska landa vid framåt midnatt idag. Så att jag har lite kvar så att säga på VM-förberedelserna. Men jag har varit ute och spelat golf idag och fått lite sol på mig så att prata lite ishockey passar alldeles utmärkt som väntan på flyget lättar.
Det är så det ska vara. Du har inte med dig golfklubborna. Jag hörde från de som hade varit lite tidigare att det är kanonvärden i Tjeckien.
Det brukar ju vara, det är ju en av glädjen med att ha ett VM i Tjeckien eller i Centraleuropa på den här tiden av året. Det är alldeles underbart utanför och det är som sagt, det smartaste kanske hade varit att spela golf där nere för att det är mycket bättre lämpat. Men jag åker lika gärna på hockey-VM för att det brukar vara helt enormt bra stämning och trevligt i Tjeckien.
Ja, det är vi glada för. Håkan drar söderut men Erik han reser norrut, varför?
Ja, jag är avundglad med Håkan och gänget som drar ner till Prag, Ostrava. Du och jag, Gide, vi kämpar vidare i Stockholm. Så jag sitter här på ankomsthallen i Arlanda då, Clarion Arlanda. Och så har jag faktiskt VM-feber, lite fjällbrun också eftersom jag klippte gräsmattan igår för sista gången på 2,5 veckor. Så, men jag längtar verkligen, det känns lite pirrande, lite som när vi åkte till Toronto 2016 där när det var World Cup. För nu är det äntligen superstjärnor med i line-upen och det är ju några år sedan vi upplevde det.
Ja, hur bra är den här VM-turneringen på förhand, Erik?
Ja, men den är riktigt, riktigt bra. Det här är ju en försmak på det vi kommer få se i februari, Four Nations, då Mini World Cup och sen sedermera då VM i nyrenoverad Avicii Arena i maj 2025 och sen kommer OS också. Men just att vi får se Erik Karlsson, Viktor Hedman, alltså superstjärnor där bortifrån. Connor Bedard, generationstalangen i Kanada. USA kommer med ett väldigt starkt lag. Så det håller en väldigt hög kvalitet.
Håkan, vad är din tes till det här då? Är det så enkelt att det blir de här landslagsturnéerna som komma skall som gör att det blir den här stjärndigniteten på just det här mästerskapet?
Självklart så är det ju spelarna som alltid gör lagen. Alltså, du har ju alla nationer som deltar hela tiden så att det vet du ju. Men lagen ser ju alltid olika ut va? Just med tanke på vilka individer som representerar. Och när man får ihop en sån här samling, och vi ska ju säga det att vi ska ge lite cred redan nu va? Till Bill Guerin som är manager för Team USA. Inte bara den här turneringen men också de kommande turneringarna, det som Erik nämnde. För han sa ju väldigt tidigt att åker du till Bahamas istället för att åka och spela VM, ja då har du visat att du inte är den karaktären som vi vill ha i det här laget. Så att då började USA få sina ja rätt så fort, va? Vilket gjorde att Sverige fick sina ja, Kanada fick sina ja, Tjeckien har fått sina ja och Finland har fått sina nej. Men det är bra som sagt, det låter som en bra start i alla fall på VM tycker jag.
Det känns ibland som Finland vill ha dem där nejen. De blev som bäst då. Du kommer ihåg när de vann 2019. Ja. Vi såg dem i helgen i Betano Hockey Games också, Erik. Det såg sådär Jalonen vast ut som det brukar göra när Finland spelar ishockey.
Sista resan med Jukka Jalonen som alltid prioriterar försvarsspel och kollektiv med stort K blandat med en massa sisu. Mikael Granlund som var en av guldmakarna där 2022 i Tammerfors som vi studerar på nära håll. Han är med i truppen. Vi har Olli Mäte och Puljujärvi. Men annars är det ju likt 2019 majoriteten från den här sidan pölen. Och vi har sett dem göra Miracle on Ice förut med den typen av trupper Finland.
Ja, vi kan väl ta in det också hur det ser ut då, grupperna. Grupp A är Kanada, Finland, Schweiz, Tjeckien, Danmark, Norge, Österrike, Storbritannien. Välkomna tillbaka. Och i B-gruppen då USA, Tyskland, Sverige, Slovakien, Lettland, Frankrike, Kazakstan. Och så har vi Polen där också, som Sverige ju möter på söndag kväll. Det är premiär mot USA på fredag kväll. Ni kan ju lyssna på den här podcasten redan på torsdagskvällen, men det är alltså fredag kväll 20.20 som vi börjar. Vi kan väl presentera vår trupp också. Självklart Erik och Håkan på plats, men kolla bakom mig här också. Ni ser tröjor. Och för er som bara lyssnar på podcasten kan jag berätta att det är nummer 21. Och då är det ju Peter Forsberg som kommer med nu som expert också. Hur känns det, Håkan?
Det är ju spännande. Det är klart att han har ju bara 21. Han har inte hunnit upp till 22 än, så han får väl jobba ett år till då, så kanske han får låna 22an. Men det är så mycket kul att höra vad han tycker och tänker om saker, för att han är ju en generation efter mig. Har rätt så mycket kontakter på Kanadasidan, driver lite business på hockeysidan där borta, så att han har ju en annan synvinkel på det kanske än vad vi som har varit i Europa och sett Europaspelet komma in. För att, det ska vi veta, det blir en viss skillnad på Tre Kronor från tidigare på säsongen till det vi kommer se i VM nu, just med tanke på att det finns så mycket Kanada-influenser, en nordamerikansk influenser ska vi säga, i spelet, i uppspelen, i de här set play som det heter, med teckningar, powerplay och allting. Så att det kan bli lite risk för en mishmash. Och det ska vi liksom hålla ögonen öppna på, för att det vill vi inte ha. Vi har ett lag som vi tycker ser jäkligt bra ut. Ja, då vill vi att de ska spela bra hockey också. Svensk hockey. Och det ska vi se om de klarar av att göra efter så många år i NHL.
Mm, vi ska syna Sverige ordentligt om en liten stund. Det kommer ju också bli intervju i den här VM-podcasten. Vi har ju Ludvig Svan, utsänd reporter. Han följer Tre Kronor hack i häl. Så han befinner sig i Ostrava, där ni kommer ha kommentator Niklas Holmgren också. Och sen så kommer Håkan växla lite med Mattias Nordström, som inleder i Prag tillsammans med Jonathan Lindqvist. Och sen i Stockholm tillsammans med Erik, Valentina Lisanna och Jakob Josefsson. Det är gänget, Erik. Det känns som en bra trupp, eller hur?
Ja, det är en helt underbar trupp. Och sen så just den här mixen också, att man har en studio nära där med Peter, din brorsa, och Peter, Foppa. Och just Foppa, som är ju en känslomänniska, fånga upp känslan där på plats tillsammans med Håkan och Notan och Homer och Jonta. Och sen då kan vi analysera spelet i lugn och ro i vår nya ishall också. Det alla tittare välkomnar vi in i en ny liten ishall som är ännu finare än de vi upplevt tidigare. Så där kan vi bryta ner alla detaljer från teckningsvarianter till snygga mål och räddningar.
Ja, så det är inte bara Globen som är nyrenoverad alltså. Det är våran tv-studio dessutom.
Ja. Och också har vi fixat nya benskydd och plock och klubbhandskor och en målvaktsspade till Valentina och till Erik också från CCM här. Så att det känns härligt. Det ligger även en Djurgårdströja med nummer 22 på med Södergren på ryggen. Så den ska du få som present när du kommer hem. Och du får ta hand om gänget där nere. Det blir alltså Peter Gide och Peter Forsberg, Håkan Södergren och Niklas Holmgren och Ludvig Svan som inleder i Ostrava. Men i Prag, för att bevaka grupp A, så finns Mattias Nordström och Jonathan Lindqvist, och de har precis anlänt.
Precis, vi är på plats här i Prag, nyss framkomna svettiga i den tjeckiska vårsolen. Här gassar det på.
Ja, här var det stor skillnad mot den kalla våren vi har haft i Sverige, så att här har det kommit bra mycket längre.
Om vi pratar om värme så kan man göra en klyschig övergång till hockeyfeber. Råder det sån här i Prag?
Ja, men det märks faktiskt. Det här är en stad och ett land där hockeyn är väldigt stor. Så att runt omkring på gator, och framförallt ju närmare vi kommer här i Prag till O2 Arena, så märker man att det är hockey-VM på gång.
Vi har sett David Pastrnak på x antal planscher uppklistrade här. De hoppas nog att Boston åker ur här.
Ja, det gör de definitivt. Han är ju deras stora affischnamn. Och få honom till ett hemma-VM skulle ju förstås betyda väldigt mycket för också det tjeckiska laget. För att få en spets som de faktiskt lite saknar.
Nu halkar ner sådär. Rör vidare. Får klippa där. Om vi då börjar prata om Tjeckien, som ju har ett enormt favorittryck på sig. Inget guld sedan 2010. De tog brons 2022. Det var första medaljen sedan 2012. Det har varit sparsmakat. Hur mycket tryck tror du är på de här spelarna som ska ta hem den här medaljen och guldet allra helst?
Ja, det är ju ett stort tryck på dem. Men jag tror till och med hemmapubliken som ställer de här höga kraven måste vara realistiska. Att för mig är det inte möjligt med det här tjeckiska laget att bärga ett guld. En medalj, det såg vi mycket det betydde för dem då i 2022 när de tog bronset där, att det såg ut som de hade vunnit guldet. Så att jag tror man kanske ska bygga på det och ambitionen att kanske brons i den här turneringen skulle vara stor succé för det här tjeckiska laget.
Ja, hårda bud där. De börjar ju mot Finland. Det här är ju lite av dödens grupp om man kan prata om det. Ett VM där det bara finns två grupper. Men vi har Finland, Kanada, Tjeckien och sen även Schweiz får vi räkna in där också som ett väldigt bra lag numera. Och inget lag här vill ju sluta 3 eller 4 för det betyder ju förmodligen Sverige eller USA redan i kvarten. Så en sån match mot Finland här för båda lagen, både Tjeckien och Finland. Hur viktig blir den här i öppningen?
Ja, den blir ju direkt därför man får inte, nu finns det det som är roligt att det börjar i den här gruppen med en sån bra match så att det inte blir att vi vill spela oss in i turneringen utan det här kan vara så otroligt viktiga poäng när det just hamnar om att komma till kvartsfinalen, vad blir motståndet så att för oss som följer gör det ju extra intressant att direkt, precis som Sverige och USA när turneringen börjar så är det skarpa matcher.
Om vi då riktar fokus mot det tredje stjärnlaget i den här gruppen, Kanada, så kan vi väl måla upp Pierre-Luc Dubois som den spelare som det är mest frågetecken kring. Och kontexten där är ju att Dubois tradades till Kings för 3 spelare, bra spelare, till exempel Gabe Vilardi från Winnipeg, fick ett fett 8,5 miljoner dollars kontrakt per säsong och har varit för dålig den här säsongen. Det har till och med varit prat om att köpa ut han direkt här den här sommaren. Såklart med din historik i Los Angeles Kings så har du ju lite koll på den här situationen. Hur mycket press är det på en kille som du var efter den här säsongen och att kanske redan nu visa att jag är fortfarande en elitspelare?
Ja, förhoppningsvis blir det VM för honom att byta miljö och visa för sig själv framför allt. Men även för Los Angeles att ni har inte gjort ett misstag. Därför det är det handlar om hittills. Att de har gjort ett misstag, Los Angeles. De stora pengarna till en spelare som inte har levererat. För Los Angeles följer jag lite extra noggrant. Och Dubois var ju tanken att han skulle komma in i Kings och egentligen axla lite rollen på Kopitar som en i första kedjan, spets med Fiala så att, och kanske framtidens spelare, jag tittar på Quinton Byfield, skulle spela med honom i en första kedja. Nu har det blivit tvärtom för Kings att det är fortfarande Kopitar som egentligen tillsammans med Kempe och då Byfield som blir liksom en toppformation och för Dubois så är det ju egentligen få trycka reset den här sommaren. Förhoppningsvis för hans skull efter en bra VM-turnering. Med svenska ögon så för mig ja, det är kul att de har ett bra lag Kanada men om det, jag hoppas att det går lagom bra för dem.
Okej, topp 3 den här gruppen. Hur lyder det?
För mig toppar ändå Kanada den här gruppen. Jag har Finland för de visar även i de här förturneringsmatcherna att ska du vinna mästerskap så måste du ha en defensiv som fungerar. Du måste kunna stänga ner motståndare. Det kan det här finska laget. Sen får jag bara jag tar faktiskt Schweiz som en tredje plats i den här gruppen. Vi satt och sneglade den första träningen vi såg här för drygt en timme sedan. Och, inte så stjärnspäckat lag, men de har spets och de har kvaliteter. Så att, där är väl inför turneringen mina tips för topp 3 i den här gruppen.
Ja, det ska bli spännande att följa här på plats. Framförallt vad Mattias Nordström får för mottagande efter att han har kapat Tjeckiens guldchanser och inte ens placerat dem topp 3 i gruppen. Det är status här i Prag den första dagen av många.
Tackar för den rapporten. Det kommer komma mycket mer från Jonathan och Mattias ju längre den här turneringen kommer in i det. Men de bevakar alltså mötet imorgon också. Det blir ju tungviktsmöte direkt där i grupp A. Tjeckien mot Finland och sen först ut också Schweiz mot Norge. Om du bara slänger ett litet öga på den grupp A, Erik, vad får du fram?
Ja, men jag får fram att det är en riktigt bra grupp. Alltså, det kommer bli en väldigt tufft vilka lag som tar topp 2-positionerna där. Så att jag skulle säga att det är en På ett sätt är den tuffare gruppen där vi ser i grupp B där Tre Kronor är. Men just Kanada, Tjeckien, Schweiz som har Roman Josi, en av de absolut bästa backarna i världen. Finland och sen då de här Danmark, Norge, Österrike och Storbritannien. De ska ju försöka överraska då Danmark med Micke Gat. Men Danmark har ju hemma-VM nästa år så att de kan inte åka ur. Så att jag pratar en hel del med Micke Gat eftersom han bor i Helsingborg. Så, men det kan vi prata mer om i studion när vi gör Danmark. Men Kanada är ju storfavoriter i A-gruppen. Och sen där bakom då så är det ju Schweiz, Tjeckien, Finland. Och det blir en positionering vilka som tar de där topp två platserna och kanske får en lite lättare väg in i en kvartsfinal.
Ja, de var inne lite på Kanada också, notan och Jonathan när de pratade. Men vad säger du om hur de har byggt truppen, Håkan, i Kanada med tanke på hur USA har matchat in sin trupp?
Ja, man har ju byggt mycket på det som coachen Tourigny har haft i JVM-lagen som han hade innan han varit Arizona-coach eller numera Utah-coach då. Så att han har ju ett lag som han känner rätt så väl när det gäller de unga spelarna som kommer dra ett rätt tungt lass. Och så har han ju några veteraner med. Och det senaste vi har lärt oss av Kanada på VM här, det är att det är de är väldigt seriösa. Även fast de kanske har lite fritid ibland så de utforskar de närmaste kretsarna runt gatorna där de bor. Men när vi väl kommer till match, då är det så att coachen alltid har ett rätt så bra tag på dem. Och har man nu då som sagt så unga, hungriga spelare som även de ser möjligheten att kanske att kvalificera sig in i nästa års World Cup, Mini World Cup där, eller OS därefter. Så det här laget tror jag kommer sälja sig väldigt dyrt och kommer faktiskt spela mycket, mycket snabb och kvick ishockey som vi kanske i många fall kommer bli lite överraskade av.
Jag tänker så här också, grupp A, de fyra lagen som ska ta sig till slutspel, det är ju Kanada, Tjeckien, Schweiz och Finland. Det blir en ganska tuff kvartsfinal. Det har det ju varit de senaste åren för Tre Kronor också då. För kvartsfinal, det är klart att det blir det den här gången. Det var ju en säsong som Sverige missade slutspel. Men där blir det ju skarpt läge direkt. Hur resonerar du, Håkan?
Jo, men jag tror också att den läxan har man lärt sig. Så här, förra året så var man ju faktiskt rätt chockad av att spela mot Lettland. För att jag tror man fick en helt annan motståndare mot sig än vad man trodde med hemmatrycket och allting sånt här. Och ponera nu faktiskt att vi kan få Tjeckien i en kvartsfinal för att de rimligt sett 3-4. Sverige rimligtvis 1-2. Så att vi kan ju ställas inför samma scenario att möta en helt fanatisk hemmapublik mot ett bra lag. Vilket gör att kvartsfinalmatchen kommer ju bli oerhört svår att vinna. Så jag tror att man lärt sig mycket av det och ponerar och ser verkligen vilka risker det finns att hamna så att säga på fel sida. Det vill säga att inte vinna gruppen. Vilket i och för sig inte som jag kan vara säkert att säga att du släpper Tjeckien heller. Eller Finland. Eller Kanada. Eller, ja, du vet. Men det är som sagt så att det är rätt så tuff väg att gå när vi hamnar i en relativt enkel grupp i Ostrava.
Vad är din bild av det?
Det är ju precis så att det gäller att ha gjort läxan nu och alla förstår ju. Ja, det här är det bästa laget på pappret, Tre Kronor. Backsidan är ju överlägsen alla lagdelar i alla andra lag. Sen har USA väldigt stark forwardsida. Kanada kommer, som vi vet, alltid vara som bäst när det gäller som mest. Men just att förstå att det finns ingen andra serv, för att prata tennisspråk, när det kommer till kvart, semi eller final. Och det är lika bra att ta tjuren vid hornen och förstå att det krävs att man verkligen har växlat upp och är som bäst när det gäller som mest när det är dags för kvartsfinal. Så oavsett vilka man möter då så är det ju skarpt läge och se till och vinna bara vad som än krävs.
För det här svenska laget med 18 stycken NHL-spelare, men det finns ju SHL-spelare också. Max Friberg gör ett nytt VM och Ludvig Svahn samtalar med honom efter första ispasset i Ostrava.
Ja, men det är skönt att vara igång framförallt. Vi har haft några dagar, de flesta av oss i alla fall, i Prag här nu efter Czech Hockey Games. Och laddat batterierna, så att det var skönt att vara igång på isen och köra med gänget igen.
Hur är känslan i gruppen då?
Nej, men den är bra. Jag tycker vi spelar bra, gjorde bra insatser nu senast. Och får ju lite tillskott här nu också till truppen i form av ganska duktiga ledare. Så att, nej, det är god stämning.
Truppen är ju spikad just nu, eller det kan ju tillkomma namn också, men vi har fått en trupp ifrån Sam Hallam. Du är med i den. Den beskrivs ju som oerhört stark. Vad ser du för styrkor i den?
Jag tycker det finns alla delar egentligen. Det finns både storlek, skicklighet, alla är väl egentligen bra lagspelare som är villiga att göra det som krävs så att det ska bli ett bra VM här. Så att jag tycker att alla delarna är väl på plats. Det finns bra spets och samtidigt en stor bredd tycker jag på hela truppen egentligen. Så att ja, jag vet inte vad jag ska tillägga mer än det. Det ser bra ut.
Inga svagheter?
Nej, jag vet inte. Jag tror att många trupper är ganska starka nu så här också. Jag har sett några andra också. Mycket handlar om vad man gör med det också. Att vi ser till att bygga någonting här och få ihop någonting bra och någonting och enas bakom. Så att, nej, men än så länge känns det jättebra.
Vad blir din roll i det här laget då?
Nej, men den är väl ganska tydlig tycker jag. Det är väl att jobba hårt, sprida energi, se till såklart och kanske spela mer defensiv roll kontra många andra. Så att, men mycket handlar väl om det, att komma in här med energi varje dag och bidra till gruppen.
Som du är inne på, det är många lag som kommer med starka trupper till VM. Vi ser ut att få en riktig kanonturnering. Vad säger du om det?
Nej, men det är som det ska vara. Jag tycker att är man tillgänglig så borde man vara med. Det är väl den inställningen jag har. Och det är klart att det är skillnad kanske som SHL-spelare. Men det är alltid roligt när de bästa tävlar mot de bästa. Och det kommer nog vara underhållande på många plan, tror jag.
Vilka är guldfavoriterna då?
Oj, svårt. Det är jättesvårt som sagt. På pappret ser många lag bra ut, men det mycket handlar om hur man får ihop det som sagt. Och, jättesvårt att se om så här på förhand. Och jag är inte så bra på att tippa i vanliga fall heller, så att jag försöker fokusera på vad vi gör här på träningar och matcher och göra det så bra som möjligt istället.
Men det är många som tror på Sverige.
Då får de tro det. Det som sagt, jag tror det är viktigare med processen här i vad vi gör.
Du, jag måste fråga dig om det som väntar i den första matchen, USA. Vad tänker du om den utmaningen?
Ja, men tufft motstånd direkt. Jag tror att numera så är det väl inget lag som bjuder på enkelt motstånd i en VM-turnering. Men det är klart att USA är en av de större nationerna och har dessutom ett bra lag på pappret. Så att, de brukar spela med mycket fart och intensitet och tuff hård hockey. Så att, rolig utmaning tycker jag.
Friberg är redo för ett nytt mästerskap. Vad förväntar du av honom, Erik?
Jag förväntar mig att han kommer att tillföra sin kolossala karaktär, sin fina spelförståelse. Han kan ju användas överallt i line-upen. Han är jättebra i numerära underlägen och i viktiga defensiva situationer. Men han är också en väldigt smart hockeyspelare som kan chippa in i offensiven. Och sen har han ju den här arbetsmoralen som ju är 110%. Och sen har en högerfattad som Håkan Södergren älskar och som jag också tycker tillför mycket att man har några bra högerfattade spelare också i line-upen. Så han är välförtjänt med i Tre Kronor återigen.
Vem ska han gå tillsammans med? Han gick ju en hel del med Nygård i turneringen här i Betano Hockey Games. Nygård kom inte med igen, han har fallit på repet många gånger nu.
Här har du
spinkulan från Karlstad där. Men vad säger du
om
då?
Du frågar mig bara snabbt, så jag säger att han går i en fjärde kedja med Linus Johansson, Friberg och till exempel Carl Grundström. Så det är en jättebra fjärde kedja. De kan också spela boxplay, både Linus och Friberg och även Grundström, det skulle behövas, men Där är det, men jag ska dra något mer i line-upen, men jag tycker det är väldigt spännande överhuvudtaget och även hur man ska formera powerplay är något som jag skulle vilja diskutera.
Ja, du får göra det alldeles strax. Jag vet inte om Håkan har någon fundering med Friberg också.
Ja, men jag tror att det är rätt så bra faktiskt att bygga lite block av dem. SHL-spelare ihop, Linus Johansson tänkte jag också ögonblickligen på när jag såg när du frågade med Friberg. Jag tycker också att du skulle kunna dra ihop dem som säger att proffsen spelar med sig och amatörerna med sig, eller att SHL-spelarna för sig. SHL-proffsen har ett gäng, NHL-proffsen ett. Så, för att på så vis liksom, då spelar man sin gamla vanliga spel som man har spelat under hela säsongen, och det tror jag är viktigt så att man inte liksom ska anpassa sig till varandra hela tiden, utan spela ihop de killar som är vana med den typen av ishockey som spelas på det här eller i Nordamerika. Så blir det en mycket kortare inkörningsperiod. Så det är det viktigaste när jag tittar på det.
Ja, och känner jag Erik rätt där, coach Granqvist, så har du ju laget framför dig. Hur du hade formerat det, ska du berätta lite hur du resonerar?
Ja, men jag resonerar så här, va, att gör en riktig super toppkedja med Joel Eriksson Ek i mitten, första centern, urstark, bra bägge vägarna, 30 mål i vinter första gången i NHL, Kempe på ena kanten och Lucas Raymond på den andra. Och det här är ju en kedja som både kan gå liksom bäst om bäst, möta motståndarnas absolut bästa kedja också och vinna den matchen i matchen. Sen har du andra kedjan med Holmberg, Burakovsky, Viktor Olofsson. Tredje kedjan med Lundeström, Marcus Johansson, Fabian Zetterlund. Och en fjärde kedja med Linus Johansson, Grundström och Friberg. Här kan man kasta om lite grann i de övriga kedjorna, andra och tredje och även i fjärde kedjan, men första kedjan tycker jag att man ska göra en sån här riktig topp superkedja. Och sen backarna, det är bara att låta Hedman, Karlsson, Brodin, Dahlin spela så mycket de bara orkar. Och så har man Marcus Pettersson och Lukas Bengtsson där som tredje backpar. Och starta med Filip Gustafsson i mål. Det är det som jag skulle vilja formulera idag. Vad säger du, Håkan?
Ja, jag tror att man kan göra väldigt många olika lösningar på det här, som sagt. Det finns lite tyck och smak hur man vill ha dem. Jag skulle kunna sätta in Sörensen till exempel med Friberg och Johansson till exempel. Kemp, ja, varför inte ha han inne där? En sån som Marcus Johansson som kan spela med alla, också en sån här kille som du kan använda till lite. Men om du ska ha Kempe med så måste du ge Kempe väldigt mycket plats, tycker jag, va? Med en bra center. Så att speeden till han och Burakovsky ihop, ja, varför inte? Det kan gå jättebra. Så att, det finns många varianter som du kan lägga ihop det. Pontus Holmberg är faktiskt en sån här spelare som jag tror inte många har speciellt bra koll på. Om man inte kommer från Västerås eller från Växjö. Han kommer ju från Västerås, ja. Alltså. Jörgen Holmberg skratt, så att säga. Och sen Växjö har han ju spelat i. Alltså, de har ju koll på. Men jag tror att man underskattar hans, ska man säga det, vad heter det? Midfielder, tänkte jag säga nu. Mittfältsegenskaper. Han är ju en sån här balansspelare, kallar jag det, som är rätt tuff i närkampen, va? Så han kommer göra nytta.
En potatis, Håkan?
Ja, jag vill inte säga det, för då tjatar jag om det så hela tiden, men självklart, ja.
Som går hat till det mesta då. Men det blir högintressant att följa honom också. Men det är en spelare ni inte har nämnt nu som jag tycker är jättekul.
Felix
att
komma
med i den här truppen. Vem är det, Erik? Ja, 18 år, draftad av Carolina. Vi såg honom på nära håll i junior-VM. Nu är han med i truppen också till hockey-VM så här långt. Det är en sensation och det är kul att följa honom. Och han säger så här till Ludvig Svan om att komma med i det stjärnspäckade Tre Kronor-laget.
Nej, men det är klart det är kul. Men nu är det bara att fokusera framåt och ta det som det kommer.
Många beskriver dig som skrällen i truppen. Trodde du själv att du skulle komma med?
Det var väl ingen förväntning jag hade när jag anslöt till Finland där. Men det är klart det är kul att vara här och jag har bara försökt att gå ut och spela mitt spel varje match och sett vart jag har tagit mig.
Berätta när du fick beskedet.
Nej, men de sa det till mig efter de här tre matcherna, eller två matcherna i Tjeckien och en i Schweiz. Och de bara, det var sjukt roligt, men då var det bara fokus här nu.
Kommer det mycket reaktioner hemifrån efter en sån här grej?
Jo, men det är klart, de bryr sig mycket om hur det går för mig och så det är kul att ha det stödet.
Vad vill Sam att du ska bidra med då nu när du är med här?
Nej, men bara fortsätta som jag har gjort. Om jag får chansen så är det bara gå ut och spela mitt spel och gå ut och ha kul.
Vad innebär ditt spel då?
Nej, men det är bara inte tänka så mycket. Bara gå ut och hålla i pucken, våga vara lugn med den och hitta spel liksom.
Du, vad säger du om det här gänget som du ska spela med?
Nej, det är riktigt bra hockeyspelare. Det är det. Så man får bara se till att passa på att lära sig det man kan av dem så man blir bättre.
Ja, vilken säsong den unga Leksingen har alltså. De som bor där uppe i Dalarna är föga förvånade över den potentialen han redan besitter. De har sett den på nära håll under många, många år. Du såg honom och höll koll på dem i junior-VM, Erik. Vad tänker du nu några månader senare när han är med i Tre Kronor till senior-VM?
Jag älskar det. Jag tycker det är helt underbart. Både njuta av honom i Leksand och i junior-VM där han var en av de mest framträdande spelarna. Han är ju så enormt smart. och ser isen och nästan spelar i sitt eget tempo, som vi brukar säga om de absolut bästa spelarna. Och just det här signalvärdet också, att det är möjligt att göra de här nästan kvantsprången i utveckling i den där åldern. Och har ju fått en otroligt fin resa både i klubblaget, genom landslagen, och nu så, som krona på verket, så är han med i den här VM-truppen. Och man blir ju väldigt glad i hockeyhjärtat, och jag hoppas verkligen att vi får se honom få spela några matcher mot, till, kanske inte i premiär mot USA, det förstår jag, men sen när Polen kommer och sådär, att in med den här spelskickliga killen med spelare som förstår honom, och då kan han också göra en hel del poäng framåt med sin fina, som den playmaker han är.
Felix Unger Sörum är väl årets, ja, Leo Karlsson får man väl säga. Han har ju haft det samma, så han har ju haft den här touchen att plocka med en ung, hungrig spelare som kanske överraskar många, inte så känd bland coacher utomlands, kanske man inte har den respekten för, men som är väldigt spelskicklig. Jag har ju sett Unger Sörum nu i och med att jag gjorde Finlandsmatcherna till exempel. Jag tittade på junior-VM, gjorde vi också. Så fantastisk spelare som spelar på öppna ytor. Han är ju väldigt mycket ute på öppna ytor, rundar, leta passningar, alltid väldigt sällan inne så att säga, där han behöver ta stryk eller i de här heta situationerna, utan väldigt smart, han lyckar till sig spelare istället för att gå in och brottas med dem, som han kanske inte har fysiken till ännu, utan kommer komma senare. Så att hans förmåga att hitta långa, fina, öppnande passningar, precisa passningar, passar ju väldigt utmärkt i powerplay. Så jag ska bli spännande att se om man vågar spela honom också i powerplay. För det är där han definitivt kommer vara till sin största tillgång.
Är han med på din lapp, Erik?
Ja, han är med som en joker. Han är med exakt så där. När det sker en skada, när det sker en sjukdom eller någonting, då är han där och kan spela med de absolut bästa. Och liksom servera Burakovsky, eller servera Kemp, eller servera Viktor Olofsson som har så fina skott, eller varför inte en Fabian Zetterlund som kommer med sin högerfattning. Men jag har faktiskt gjort så här, om vi pratar powerplay, Hedman styr på toppen i ett av powerplayen, och då har han Raymond på ena sidan som Steven Stamkos med sin högerfattning. Han har Dahlin på andra sidan som är Kucherov, och i mitten så har han Zetterlund som är som en Braden Point. Och framför mål, ja, men där står Hegel, Eriksson, Ek. Så det blir som ett Tampa powerplay i Tre Kronor som Hedman styr. Och sen har vi ett andra powerplay som inte går för hacker heller. Det är Erik Karlsson på toppen, det är Kempe på ena sidan, det är Viktor Olofsson på den andra. Sen har vi Burakovsky som bumper i mitten, och Marcus Johansson där nere. Kommer ni ihåg, Marcus spelade ju nere tillsammans med Bäckström och Ovechkin när Washington var så bra i powerplay för många år sedan. Men det här är ju sånt som vi verkligen kan laborera, och även Sam Hallam och staben kommer ju testa olika formationer. Men det här är två i alla fall alternativ initialt.
Men vilka förväntningar kan man ha på Tre Kronor direkt inledningsvis? Vi läste i Sportbladet idag att Hedman, Kempe, Pontus Holmberg, Carl Grundström var inte ens med på träningen. De har inte kört ett pass med Tre Kronor. Och så möter man största favoriterna.
Det är negativt, va?
Utveckla, Håkan.
Hörde inte jag dig, Niklas, där? Vad sa du? Jo, jag tycker det är negativt. För att så här var det ju, när för ett par veckor sedan då, så pratade vi med Sam, och då sa Sam att han var väldigt hade lärt sig från förra året att man måste vara bättre tränad, man måste vara grundtränad på ett helt annat sätt för att orka VM. Det lärde han sig av förra årets VM. Nu kommer vi in i ett VM där vi har faktiskt ett helt nytt lag som inte har spelat ihop, de har inte tränat ihop, och de som sen ska hitta en kemi på de här första matcherna, och det smäller till rätt fort då, som i USA första matchen, som gör att vi kan hamna lite på efterkälken och tappa lite självförtroende och sådär. Så att jag tycker definitivt att det finns möjlighet att höja ett varningens finger för att det här kanske är liksom ett lite för stort plockepins-sällskap som ska kunna hitta varandra på rätt sätt. Så att det krävs faktiskt att man gör väldigt högkvalitativt utfall på de här två träningarna som man kanske har ihop. Jag vet att vi pratade lite när jag var i Linköping med Sam, och han sa ju det att den här tiden emellan turneringen och VM-starten, den var ju liksom nästan lite semesteraktigt, i och med att folk kommer komma så olika in, så att det finns liksom inte den här gruppdynamiken ifrån början, utan man får hitta liksom rätt fack för att lägga den här skiftnyckeln eller nyckeln i verktygslådan för att alla ska kunna få sin egen position och trivas i den. Så att Det är en litet varningens finger uppe inför USA-matchen.
Definitivt definitivt i första matchen. Jag menar, USA har ju ett extremt skickligt lag med sina spetsare bland forwards. Så det blir ju en kraftmätning deluxe, alltså en tänkbar final redan i första matchen. Men jag är inte orolig, även om det skulle bli förlust och se lite spretigt ut, så jag är inte orolig. För sen har man då 6 matcher till på sig att verkligen spela ihop sig. Och en stor nyckel för mig är kommunikationen. Att man, ja, men från att man träffas nu, att man verkligen börjar prata med varandra, både utanför isen och framförallt på isen, att man lånar varandras ögon och snabbar upp processen genom att prata och kommunicera extremt mycket. Och sen så, som vi ofta tjatar om, är att se till att man bygger och blir bättre och bättre för varje dag och är som bäst sen när vi ska in i kvartsfinalspelet den 23 maj, är det var, Niklas?
Stämmer alldeles utmärkt. Det är ingen lång resa. 40 kronor. Man inleder alltså på fredag kväll mot USA. Söndag kväll väntar Polen. Sen så är det Tyskland sen på måndagen. Och sen därefter är det Kazakstan som är i gruppen också. Så väntar Lettland. Så att det är en riktig höjdare med matcher. Men det känns ju som att de kommer hinna spela i fatsa. Du håller upp ett papper, Erik. Det är podcast. Så du får berätta lite.
Jag har det podcast. Jag trodde det var att det här var en video. Det är ingen podcast.
Okay. Ja, det är det också.
Ja, men jag
det,
tänkte
det
de som inte
det,
hör
det,
som,
säkerligen
som
många
inte
som
hör
lyssnar
så bra kan även titta. Men det var bara schemat. Jag tänkte bara som en extra bonus. Över 10.
Ja, det är underbart. Men om man synar de största stjärnorna som kommer till den här VM-turneringen. Nu har vi varit inne och nosat lite på det med kanadensare, finländare, tjeckiska spelare. Det vi vet nu, vilka fångar du upp då i din hov, Håkan?
Ja, framförallt så måste vi väl reservera en plats för Viktor Hedman. Han är definitivt en av de stora i det här VM. Han är en av de stora i svensk hockey generellt också. Så att, han är definitivt på prispallen. Jag tycker också, där har jag varit lite tveksam om man ska sätta upp det, men Bedard är ju så att säga stjärnglansen på honom efter first draft och första säsongen och allting så att säga, som byggs runt honom borta i Nordamerika, hela det PR-maskineriet som är runt honom. Så kommer han vara listad högt uppe som en av de stora stjärnorna. Men jag undrar om det Brady Tkachuk där kanske är lite snäppet värre om vi tittar på spelet på isen, att han kan vara den spelaren. Men sen den bästa måste jag faktiskt säga, det är, och efter att ha sett den här säsongen, Romagnosi. Jag tycker det är en fantastisk ishockeyspelare, helt enorm. Offensiv, defensiv, han är ännu större motor än vad Erik Karlsson har, han är ännu större motor än Victor Hedman har. Så att, men Josi, Hedman och så tar jag faktiskt Tkachuk före Bedard. Det är de jag tycker är spelmässigt intressant att se.
Så Erik Karlsson ingår inte på din lista över de tre största stjärnorna i hockey-VM?
Nope.
Oj, vad säger de där, Erik?
Sitter du i loungen och dricker, Håkan?
Inte bara för att ha samma namn.
Nej, jag skojar bara. Nej.
Nej, inte än, men jag ska göra det efteråt.
Nej, jag skojar bara. Nej, men för mig är det den klart lysande superstjärnan är ju Erik Karlsson. Han är ju där uppe på toppen. Och sen kollar vi sen meriter, alltså att vinna. Där är ju Viktor Hedman med sitt VM-guld, med sina 2 Stanley Cup, med sin Norris. Men just individuellt sett så tycker jag att Erik är en... Jag menar, han har vunnit 3 Norris Trophy. Han hade över 100 poäng i förfjol i NHL. Det är ingen back i nutid som har varit i närheten av de siffrorna. Så där har vi den största absolut stjärnan, tycker jag. Vad säger du, Niklas?
Jag gillar ju också Erik och har gjort det egentligen ända sedan VM. Du var väl med i stan?
2010, då var ju Viktor Hedman och Erik Karlsson med som
gjorde sitt första
som
VM.
Ungdomar då, juniorer var de med i VM-truppen.
Ja, och då kom han in och bara sa att han inte var nervös. Jag jobbade inte så. Sen gick han ut och bara lirade. Och han har ju haft en sån karriär. Men nu tror jag att han känner också Erik Karlsson att shit, klockan tickar. De är ju äldst i laget, han och Hedman och Marcus Johansson är väl samma år också, men inte jag har helt fel, va? De är 33 bast. Han känner ju att jag behöver vinna någonting. Han har vunnit individuella priser, men han behöver ju vinna någonting med ett lag också. Jag vet att Sam Hallam säger ett reportage som vi kommer visa i TV6 via Play imorgon. Just att ja, men vi ska spela för Erik. Så att det blir rätt mycket kring det också. Hur känner du över det, Håkan?
Om man där tangerar lite av det resonemanget som jag för faktiskt. Erik Karlsson må vara gudabenådad både med händer, handleder, fötter och bollseende och humör och allting som sagt, va. Men är man inte en bidragande eller anledning till att lagen man vinner då på något vänster så tappar man lite, tycker jag, i hierarkin då, som vi tittar på. Om vi tittar på Hedman, du tittar på Josi, två stycken sådana saker. Kachak kan inte komma dit än, men jag skulle inte förvåna om han är en av dem som ser till att det här Ottawa-laget förr eller senare kommer vara faktiskt framåt och snurrar upp i hela. Men jag tror inte att Eriks insats i år egentligen lyfte Pittsburgh speciellt mycket, utan det var nog, tycker jag, rätt grått. Hans insats som man ser på i förhållande till vad han gjorde det året i San Jose med över 100 poäng, som, ja, det är fantastiskt i sånt lag, men på något vänster så det gav inte den effekten som det borde egentligen göra, och när det väl då skulle genereras i ett laginsats som man skulle lyfta i Pittsburgh, så kom inte det till heller. Så att därav tycker jag faktiskt att han får stå på kvalifikationslistan för pallplatsen till de tre största i min VM-bok i alla fall.
Jag vet att du håller inte med, Erik, om det där. Du tycker ändå att siffrorna ljög lite om Erik Karlsson med tanke på att han gjorde över 100 poäng säsongen innan. Det blir inte samma poängskörd nu.
Nej, men i Sharks blir det speciellt. De är under ombyggnad och han var den stora superstjärnan som kunde ju liksom spekulera varenda situation och vara extremt offensiv. I Pittsburgh var det något annat. Där är ju Crosby och Malkin och Letang de stora stjärnorna. Så kom han in där. Och tillsammans med Marcus Pettersson, det backparet var riktigt bra. De spelar väldigt bra ihop, och tittar man på hans spelgenererande aktioner så var det fortfarande absolut elitklass på Erik Karlsson, det han gjorde i Pittsburgh. Däremot så de heta målchanserna som skapades genererar inte i mål på samma sätt som det blev i San Jose. Men skulle till exempel Erik Karlsson spela bakom en kedja med Filip Forsberg, Gustav Nyqvist och Ryan O'Reilly i Nashville, då skulle han vara där och nosa på 100 poäng igen, alltså, för de är ju så sjukt bra kedja. Det var inte riktigt samma slagkraft där vid sidan av superstjärnorna i Pittsburgh. Men nog om det. Det som jag håller med Håkan om, och det är intressant, hockey är den ultimata lagsporten. Basket kan vara stjärndrivet, för där kan stjärnorna spela hela matchen. Fotboll likaså, de bästa kan vara inne hela matchen. Men i hockey, även om du spelar extremt mycket, så spelar du max 23 minuter som forward och max 28 minuter som back. Så du inne mindre än halva tiden på isen. Därför är inte hockey lika stjärndrivet som en sport som till exempel basket eller fotboll. Men för mig är det i alla fall solklart att Erik Karlsson är en av de absolut största stjärnorna och definitivt med på topp 3-listan. Och Håkan föll till och med ur det här samtalet nu efter det där. Vad säger du? Vad säger du?
han ska ut och flyga där från Norge snart. Det kanske var nätet där i Norge som kastade ut Södergren. Men vi kastar ut frågan om de tre största favoriterna till dig, Erik, också. Tre Kronor är ju i allas mun egentligen det här laget som är laget att slå. Är det
ja, det är det. Alltså, Tre Kronor är definitivt guldfavoriter. De har ju en backsida som är utomjordisk. Den är ju överlägset bästa lagdelen av alla lag, målvakter, forward, backar. Och sen så har de en väldigt stabil målvaktssida. Tre keeper under 26, det är Gustafsson, det är Ersson, det är superbegåvningen Wallstedt. Där känns det också tryggt och bra. Och sen framåt, en rejäl stabil forwardsida utan de här riktiga superspetsarna i form av Filip Forsberg eller Elias Pettersson. Men däremot så är det är tillräckligt bra för att de ska vara favoriter till guldet. Att det bakom så kommer jänkarna, USA. Och de har ett extremt skickligt lag med pucken. Forwardsidan det är den bästa i hela turneringen. Om vi ser på pappret USA. Och det är ju Goodrow, det är Brock Nelson, det är Caulfield, det är Seagrass, det är Kachuk såklart, den stora stjärnan. Men där bak har de också Luke Hughes, Verensky, Seth Jones, Jake Sanderson. Så att deras lag USA, de har ju inte vunnit sedan 1933. Så det är ju ett tag sedan, det är 101 år sedan. Men det kan vara dags nu. Så för mig är de strax bakom Sverige tillsammans med Kanada då. Regerande mästarna som har den här superbegåvningen Bedard som vi var inne och pratade om. De har Jordan Binnington i målet, Stanley Cup-vinnande målvakt med St. Louis 2019. De har Jake McCann över 40 mål. Dylan Gunter, den här unga skickliga spelaren. Pierre-Luc Dubois, LA Kings, får han det att stämma kan han vara bästa forward i VM i stort sett alltså. Men tyvärr har han ju inte varit bra i LA Kings, så Mattias Nordström är lite gramse på honom. Men han är en bra spelare när han är på humör. Dylan Cousins bland annat, som vi vet tyvärr då, vi svenskar, hur bra han kan vara. Han var ju jätteduktig där när han slog ut Sverige i kvarten 2022, Kanada. Men mina favoriter är Tre Kronor, definitivt guldfavoriter. Där bakom USA, Kanada och sen så varningens finger för Schweiz med Roman Josi i spetsen.
Japp. Jag håller med dig. Se upp för schweizarna. Nu kommer ju Niederreit och Fiala dök upp också. Hirsch är ju redan där. Så att de har ju ett lag. Turkauf har vi ju följt i Betano Hockey Games och i Eurohockey Tour, att han kan göra mål när han spelar med bra spelare också. Så att schweizarna kan bli lite farliga. De möter ju Norge sin premiär fredag 16:20. Norge med Mats Zuccarello och Patrik Thore.
Ja, vad kul.
Också. Jag kom back här nu i norska laget, så att det börjar hända en hel del, och det kommer det göra i våra sändningar också, TV6, TV10 och Viaplay, när vi nu laddar upp inför det 87:e världsmästerskapen. Och Viaplay Hockey Podcast kommer tugga på. Det är ju en hel del som har saknat oss. Det är alltid kul att höra det, eller hur?
Ja, det är väldigt, eller? Väldigt kul. Jag försöker vara duktig, för nu börjar det bli lite lounge-stämning här på Clarion Arlanda, så att jag mutar, du vet, varje gång. Men VM-pulsen stiger, och en indikation på det är ju var man än träffar folk, om det så är i Ängelholm eller på flygplatsen, så vill de snacka VM. Hur är det? Kan det bli guld igen? Så att man verkar att folkets lag, nu börjar hela svenska folket också göra sig redo för att Tre Kronor ska vinna de ädlaste medaljerna igen.
Ja, och vi är redo i morgon fredag, om ni lyssnar på den här fredagen. Så är det idag 16:00 så är vi igång med matchen Slovakien-Tyskland, och sen direkt därefter fullt fokus på Tre Kronors premiär då när man möter USA med Peter Gide och Peter Forsberg på plats i Ostrava tillsammans med Ludvig Svahn. Niklas Holmgren är där också. Och Håkan Södgren hoppas vi gör en efterlysning nu. Var tog Håkan Södgren vägen?
Russell!
Han var försvann på podcasten. Blir han så sur att inte du höll med honom? Erik Karlsson är så att han lämnade.
Eller så var det Riverside som blockerade honom. Vi får se. Men han dyker upp i TV6 imorgon.
Ja.
Och Viaplay.
Han gör det. Och så har ni Jonathan Lindqvist och Mattias Nordström på plats i Prag. Så får ni den totala bevakningen med studion i Stockholm med Erik Granqvist, Valentina Lissana och Jakob Josefsson. Och vi ser fram emot det här hur mycket som helst. Erik, res in försiktigt till ditt hotell och gör dig redo. Så dyker vi upp imorgon och så kanske vi kan säga hej då till Håkan Södergren. För jag tror att han kämpar med
han är
sina
tillbaka.
Och klor för att komma in.
Välkomna
igen. Och där
tillbaka.
Är han ju. Direktörn. Var du i världen?
Jag måste bara se så att allting funkar. Nej, jag var tvungen att gå in på taxfree här en sväng. Det var därför. Så att, de höll på att stänga vinddisken. Rödvinnet höll på att ta slut, så jag var tvungen. Nej då, det var som alltid när det är ute så här. Helt plötsligt dök upp några. Man blir lite svettig under armarna när man sitter och ska laga in igen alltså. Men
Håkan, ja. vi är redo. Vi hälsar dig välkommen i TV6 och via Play imorgon.
Suveränt, spännande och trevligt att få vara där. Att förgylla lite tillvaron för alla hemma i stugorna.
Och kul att ni har lyssnat på den här Viaplay Hockey-podcasten, som alltså finns i rörligt material också. Följ oss på Viaplay Hockey, både på Instagram och på X och på våra andra sociala medier, så kommer det bli väldigt mycket hockey-VM. För nu är det H-O-C-K-E-Y.
Hockey!
Exakt, Håkan. Han kan den här serien.
Hälsa gänget
också,
ner i Tjeckien,
ja,
Håkan.
Och podcasten kommer tillbaka.
Kul.
Ja, det ska jag göra. Hälsa gänget på R52 som ni säger.
Ja. Jajamän, och alla lyssnare och tittare. Jättetrevligt att ni hänger på så här. Och häng med oss imorgon. TV6 16:00 även på Viaplay. Ha nu en härlig kväll och en härlig dag för er som lyssnar imorgon. Ha det gott!
Andas och njut!
Sändningen presenteras av Nya Expect, odds och casino i mobilen.